Jag kommer att börja predikan idag omkring dagens tema som heter att lyssna i tro. Och så kommer jag att sluta predikan i detta att vara troende. Det är slut. Då är det slut på all tvärsäkerhet. Men utgångspunkten för predikan är en bibeltext som vanligt. Det är från Markus 10. Så låt oss stå upp och lyssna till de här orden. När Jesus skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: "Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv?" Jesus svarade: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Visa aktning för din far och din mor." "Mästare," sa mannen, "allt det har jag hållit sedan jag var ung." Jesus såg på honom med kärlek och sa: "Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig." Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar: "Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike?" Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sa igen: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra: "Vem kan då bli räddad?" Jesus såg på dem och sa: För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Gud, vi tackar dig för ditt ord. Hjälp oss att förstå. Amen. Varsågod och sitt. En del av er som har varit här i kyrkan i höst har liksom fått bit för bit utav min lidandes berättelse här i höst, och en del vet ingenting om den. Men jag kan bara säga helt kort till er som inte har varit med att jag hade en period då jag hade vitt gips på båda händerna. Och sen hade jag en period där det var blått gips på båda händerna, och nu har jag inget gips. Och nu är jag inne i den fasen att jag har sagt upp hemtjänsten också. Så det är steg för steg. Och då bestämde jag mig också för att säga upp trygghetslarmet som jag hade. Som kanske behövdes en tid, men jag tänkte: "Nej, men jag ska klara mig utan trygghetslarmet." Så häromdagen så stoppade jag ner den där stora blaffan då som satt på väggen i en plastpåse, tillsammans med ett halsband med en liten knapp på och sen ett armband. Ni vet kanske hur ett trygghetslarm ser ut. Och så skulle jag åka till hemtjänstens kontor vid Fridhemsplan och lämna tillbaks det där. Och när jag stod i rulltrappan på Fridhemsplan på vägen upp så hörde jag plötsligt en röst: "Lars Persson, hör du mig? Lars Persson, är du där?" Och jag tog fram min mobil och tänkte: "Står den på högtalartelefon eller vad är det för något som händer?" Och folk tittade och undrade. Jag har nämligen kodnamnet Lars Persson på hemtjänsten. Och då förstod jag att det var i plastpåsen som någon pratade med mig. I det där larmet som jag skulle lämna tillbaka. Där var det någon. Så jag insåg ju att jag måste ju svara. Så jag fick ju, när jag väl kom upp för rulltrappan så stod jag där på Fridhemsplan och talade ner i en plastpåse. Och sa: "Jo, men jag hör dig." Och jag ska inte ha det här trygghetslarmet längre. Jag är på väg att lämna tillbaka det. Så det är alltså fel, du ska inte ha det. Och så förde vi ett resonemang där på Fridhemsplan. Och en och annan kanske undrade vad som pågick. Nu är det ju så här, kan jag säga till er yngre, att förr i världen var det så att om någon gick och pratade för sig själv på gatan eller på torget, då trodde man att de var lite knäpp. Men idag gör ju alla det. Alla är uppkopplade mot någon. Och man vet inte vem de pratar med och vad de hör. Men det är det fullständigt naturliga att alla pratar utan att man ser vem de pratar med. Så för mig tänkte jag, det ordnade sig det där med trygghetslarmet. Till och med när jag lämnade in det på hemtjänstens kontor så kom rösten en gång till. Lars Persson, hör du mig? Och då fick handläggaren på hemtjänsten säga, jo han är här och han har lämnat tillbaka sitt trygghetslarm. Ni kan stänga av honom nu. Och därmed är detta avslutat och jag hoppas att det här är sista rapporten om den här långa proceduren. Men jag tyckte att det blev en inledning till min predikan. Att lyssna i tro. Vem är vi uppkopplade mot? Vem är det vi hör som plötsligt ropar på oss och vill säga oss någonting? Eller om man säger, vem är det som sufflerar oss och ger oss tips om hur vi ska handla, hur vi ska göra? Någon har vi säkert i örat. Och vem tror vi på? Vem följer vi utav dem där? Under vems inflytande är vi? När man är i kyrkan så kan man ju ibland höra folk som säger, Gud har sagt till mig. Och då kan man ju undra, ja, hur låter han? Och förresten, är du säker på att det är Gud som har sagt det? Är det inte dina egna tankar som du har hört? Eller att du har hört vad folk brukar säga? Hur är du så säker på att Gud har sagt? Det finns ju så många olika röster inom oss. Jag hade en gammal moster som nu är borta eller hemma hos Gud sedan länge. Hon berättade att hon vid hög ålder, över 90 fyllda, varje gång hon skulle diska och diska stekpannan så hörde hon en röst inom sig. Det var hennes mamma, min mormor, som har varit död i många år. Och vad sa mormor då? Kom ihåg Stina, inget diskmedel i stekpannan. Inget diskmedel i stekpannan. Då tänkte hon, jag är ju 90 år, det kan väl jag göra som jag själv vill. Men hon hade rösten kvar om vad man ska göra och vad man inte ska göra. Några av er vet att jag tror att Gud viskar i mitt öra. Ett budskap som är till för alla andra. Och jag har skrivit ner det på ett resårband som jag har runt min bibel. Sätter det där för att jag tror att det är vad Gud säger. Jag tror faktiskt det. Det står, det ordnar sig. Var inte orolig, det ordnar sig. Det tror jag att Gud säger. Men så finns det ju en massa situationer i livet där vi kan behöva höra, hur ska jag göra nu för att det här ska bli rätt? Och dagens text, den som vi stod upp och lyssnade till, det handlar om en man, en rik man som det verkar. Och han kommer till Jesus och ger Jesus sitt öra för att säga, säg nu hur jag ska göra för att få evigt liv. Och då får han höra att han ska hålla alla bud, men det säger han, det har jag redan gjort. Jag har prövat allt. Så det som återstår, vad är det? Och då får han veta, ja men gå och sälj allt vad du äger. Ge det åt de fattiga och följ mig. Då ska du få en skatt i himlen. När jag läser en sån där berättelse så tänker jag att vi ibland i kyrkan säger att det är som att det Jesus har sagt till någon, det har han sagt till alla. Men så vid närmare eftertanke så inser jag ju att det har han ju inte gjort. Han sa det till just den mannen. Han sa till exempel inte till Marta, Maria och Lazarus att de skulle sälja sitt hus och allt vad de hade. Han gladdes åt att komma till dem, det de ägde. Han sa inte till en massa andra fiskare vid Genesarets sjö att de skulle sälja allt. Inte ens till den rike tullmannen Sakaios som hade sagt att han skulle ge bort hälften vad han ägde till de fattiga. Inte ens till honom sa Jesus, du borde sälja allt vad du äger och ge åt de fattiga. Det är alldeles tydligt att Jesus säger olika saker till olika människor. Och det gäller att veta vem är det som han ropar på. Vad är det han ska säga till mig? Det är inte absolut sak samma som att han säger det till andra människor. Det är ju fantastiskt att få höra Jesus tala till mig så att jag vet att jag blir trygg i hur jag ska leva. Utan att för den skull veta hur alla andra ska leva. Det finns några minnesbilder som har kommit till mig inför den här predikan. Det första är en liten berättelse som möjligen är sann, men den kan vara sann. Den handlar om en syslöjdslektion. Barnen sitter i salen och de håller på, de ska börja och sy korsstygn eller vad det nu är för någonting. Och fröken säger, nu kan ni börja ta någon färg som ni tycker om och börja med det. Ja, då är det en flicka som kommer fram till fröken och så säger hon, fröken, vilken färg tycker du jag ska börja med? Nej, men jag sa ju just att ni kan välja en som ni själva tycker om. Nej, men säg du, säger flickan, säg du fröken, vilken färg jag ska börja med. Och för att bli av med flickan så säger fröken, ja men då kan du väl börja med rött då. Och när flickan har hört det så går hon ner genom bänkraderna och så säger hon till sina kamrater, fröken tycker att man ska börja med rött. Det tyckte inte alls fröken. Fröken hjälpte flickan att komma igång med ett råd om att du kan börja med rött. Men jag hade redan sagt till de andra att ni får välja själv. Det där tror jag är ett dilemma när man tycker sig höra frökens röst eller Guds röst om man tror att man ska tala om för alla andra vad de ska göra fastän man egentligen bara fick hjälp själv. Det som var tänkt att bli själavård så att säga för henne, det använder hon för att bli undervisning för andra. Så här ska man göra. Det hade inte fröken sagt. Jag har en annan minnesbild. Jag påminner om den här om dagen när vi här i församlingen har en Facebook-sida där vi följer bibelläsning. Och det var Christer Delander som skrev att han kom ihåg när han i sin ungdom mönstrade för värnplikten. Och det var ju ett tryck på att man skulle göra värnplikt. Men hans samvete sa att det skulle han inte göra. Han skulle inte använda vapen. Och han stod på sig och kände frimodigheten. Och jag var med om precis samma sak. Det är sant att det jag hade hört i min miljö var att man inte ska göra lumpen. Så jag kan inte säga att det var Gud som hade sagt det direkt. Men det var också så att en del av mina kristna vänner inte hade hört vad jag hade hört. De valde att göra värnplikten och trodde att Gud ville det. Så var och en av oss fick liksom fundera, vad säger mitt samvete? Inte fråga, vad tycker ni? Utan vad ska jag göra? Att lyssna i tro, inte för att alla andra ska få instruktioner, utan för att jag ska få klarhet. En tredje sak som är väldigt aktuell. Jag läste i tidningen Dagen om att två kristna influencers, som det heter nu, kända personer, nämligen Magnus Malm och Peter Halldorf, hade förklarat att de hade bestämt sig för att nu skulle de aldrig mer flyga. Men det där hade tydligen blivit diskussion om, så därför så kom de igen. Och Peter Halldorf sa så här: jag har inte tagit generell ställning mot att flyga. Däremot har jag valt att för egen del att avstå och förklarat varför. Om vi legitimerar våra ställningstaganden, vad dessa än handlar om, med en attityd av självgodhet och därmed signalerar att alla borde göra som vi, då bidrar vi till falsk skuldbeläggning, säger Halldorf och fortsätter. Men om vi däremot känner oss anklagade av att någon gör andra livsval än vi själva, kan det få oss att tänka igenom vad vi själva har bestämt. Det kommer att skapa frimodighet och frihet. Då kommer vi att märka att vi drar lite olika slutsatser och gör olika val, men ingen av dem kan placeras inom fältet rätt eller fel. Det leder till ömsesidig respekt, inte misstänkliggörande. Tvärsäkerhet har ibland att göra med att man är tvärsäker på hur andra ska göra. Och för egen del kan man känna sig kluven. Och det borde vara precis tvärtom. Om det borde vara någonting som man är övertygad om, och det är skönt att vara övertygad om, det är hur man själv ska handla i olika situationer. Nu finns det alla möjliga sätt att problematisera det här om ni vill. Och vare sig ni vill eller ej så ska jag göra det. Problemet är ju när man i en grupp ska komma överens om hur vi ska ha det tillsammans. Hur ska vi kunna lyssna tillsammans till vad Gud säger? Och då erinrar jag mig för en del år sedan, det måste ha varit bra många år sedan i alla fall, så var det en evangelikal tv-stjärna i USA som hette Pat Robertson. Och han gick ut tydligt och sa: Gud har sagt åt mig att jag ska ställa upp i presidentvalet. Det blev en stor sak av det där. En del evangelikala trodde på honom. De sa: har Gud sagt åt honom så är det väl säkert så. Då blir han säkert också president. Men då fanns det, kan vi säga, några kusiner till oss baptister som hette Broderhofrörelsen. Som finns och har kommuniteter i USA. Och de har hört Gud säga att man ska inte som kristen vara politiskt aktiv i ett sekulärt samhälle. Så när de hörde Pat Robertson säga att Gud hade sagt, så sa de: han måste ha hört fel. Gud säger inte sånt. Han måste ha hört någon annan än Gud tala. Det måste vara hans egen ambition eller något. Ja, vem vet vem som har rätt? Bibeln säger ingen har någonsin sett Gud. Vi tror att det finns en Gud. Och vi har föreställningar, ungefär som man säger i tolvstegsrörelsen, så som vi själva uppfattar honom, hur han är. Ännu mer komplicerat är det förstås om någon kommer och säger: Gud har sagt att du ska gifta dig med mig. Ni tror kanske inte att sånt förekommer, men jag kan tala om att det gör det. Gud har sagt att du ska gifta dig med mig. Då måste ju den andra få säga: då måste jag i så fall vänta till han säger det till mig också. Men hittills har han inte gjort det. Och så är det med det här med Guds vilja. Att man blir, som Halldorf sa, man blir ödmjuk. När man förstår att folk hör olika. Och tvärsäkerhet hör inte hemma i den troendes liv på det sättet. Däremot så kan man komma fram till i en grupp eller så att vi har kommit överens om att Guds vilja för oss är på ett eller annat sätt. Och så ansluter man sig till en grupp eller en rörelse. Så låt mig ta den här församlingen som exempel. Om man går med i den här församlingen, som är en baptistförsamling inom Ekumeniakyrkan, då bejakar man och underordnar man sig vad församlingen har hört. som Guds vilja, hur vi ska ha det här. Och det är till exempel, i den här församlingen kan män och kvinnor tjäna lika bra som pastorer och äldste, oavsett vad det kan stå i Bibeln som talar om någonting annat, så har vi bestämt oss för att det har Gud sagt. I den här församlingen har vi också bestämt oss för att vi har inte barndop. Så om någon säger, Gud har sagt att jag ska döpa mitt barn här i kyrkan med Brommaplan, så säger vi, du måste ha hört fel. För Gud har sagt att i den här kyrkan äger det inte rum. Och Gud har sagt till oss, uppfattar vi, att vi kan tänka oss att viga samkönade som vill leva i äktenskap med varandra. I den här kyrkan har vi hört det och bestämt oss för det. Då kanske någon säger, men jag har hört någonting annat. Hur ska man göra då? Ja, då får man väl säga, då får du väl leta upp något ställe där de har hört samma sak som du. Så att det stämmer igen. Du har ju rätt till vad du tror att du har hört, men du har inte rätt att bestämma över vad gruppen har hört. Och ni kan ju ana att det här kan både ställa och lösa problem. Och då är det så att man inte bara tror, utan man kan veta vad man tror. Man kan alltså veta, man kan ha kunskap om att baptistisk kristendomsuppfattning är sån här. Det kan man veta. Men man kan inte veta att det är Gud bortom allt som har sagt det. Vi kan veta att vi tror det. Det är att skaffa sig en tolkning. I Hebreerbrevet står det, tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Vi förhåller oss alltså till något som vi inte kan se. Och så finns det i Hebreerbrevet 11 en lång uppräkning av troende människor som tror och som hoppas. Och så slutar kapitlet med, ingen av dessa som genom sin tro hade fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllt. De förblev troende hela livet. Inte förrän på andra sidan döden eller i hur man nu ska tänka sig kunde de säga, nu vet vi. Fram tills dess är man troende. Eller som Paulus säger, i hoppet är vi frälsta. Vem hoppas på det man redan ser? Som någon säger, jag vet. Så finns det anledning att fråga, hur kan du veta det? Jag hade ett litet diskussion med den senaste teologen i min släkt. Hon är 8 år. Och hon har läst en massa bibelberättelser. Och så säger hon plötsligt till mig, men hur kunde de som skrev det där veta att det där är sant? Och jag tänkte, det här blir inte lätt. Ska jag leva med henne framöver? Och så tänkte jag, vad bra. Jag kanske kan få visa henne vad det är att vara troende. Vad är det att vara troende, att kunna hoppas? Så nu sammanfattningsvis, de 2 senaste söndagarna, idag och förra söndagen, om jag lägger ihop det, och några av er har varit med på båda, så har jag sagt det här. Förra söndagen, tala mera till Gud än om Gud. Till Gud kan man tala om allt, men att förklara om Gud går nästan inte. Och idag så säger jag, lyssna mera efter vad som är Guds vilja för ditt eget liv än att tala om för alla andra vad Gud har sagt att de ska göra. Om du hittar och följer Guds vilja så kommer det att smitta. Och till slut då bara en liten påminnelse för mig själv. Jag läste ju religionspsykologi under ett antal år och lärde då känna den första som var professor i landet. Han hette Hjalmar Sundén. Och han skrev en hel bok om det som kallas för kristen traditionsförmedling. Och så skilde han mellan föräldrar, som, alltså föräldrar som vill överföra tro till sina barn. Och så sa han, det finns två sorter. Det finns de som är säkra och trygga. Och så finns det de som är allt för säkra. De trygga smittar sina barn med att, ja, så där kan det ju vara. Men pappa och mamma verkar ju trygga i det här, de lever efter. Men de allt för trygga, de tillät inga tvivel. Det bara är så, ska du veta. Det bara är så. Och det resulterade enligt Sundén i att väldigt många som växte upp med allt för säkra, de blev allt för säkra på att de inte trodde alls. Så det fanns så att säga ett liv i den tron. Nu måste jag väl svara på den fråga till som fanns i texten. Om man blir fattig, är det en garanti för att man får evigt liv? Alltså om man säljer allt och inte har något kvar. Att vara rik var ju gjort, det är ju svårt att komma in i himmelriket då. Är det lätt om man är fattig? Väldigt många fattiga vill bli rika. Nej, säger Jesus, för människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Det är ett Guds under att man får evigt liv om man är rik eller om man är fattig. Det är det vi får hoppas på. Och det är det att vara troende. Och därför så använder jag själv gärna ordet troende. Hellre än att säga att jag är frälst eller kristen. Eller brukar gärna säga men jag är troende. Och så brukar jag sätta mitt resårband runt Bibeln. Och så ser jag vad jag tror. Det ordnar sig. I Jesu namn. Amen.